Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hörrni, välkomna till De kallar oss krypto. Det är torsdag och då dyker vi upp. Sveriges största podd om kryptovalutor, blockkedjeteknik, NFTs och allt som hör till. Jag som pratar är entreprenör, komiker, men framförallt så är jag väldigt entusiastisk kring kryptovalutor. Jag heter Mårten Andersson och vid min sida som alltid ekonomijournalisten Gunnar Harjus.
Hej Mårten.
Hur har din vecka varit?
Väldigt, väldigt hektisk. Jag har varit med i olika typer av medier och pratat om kryptovalutor i stor utsträckning.
Ja, det är så fint att du och vi, det är oss man ringer nu när man tydligen ska ha en kommentar på det som händer i kryptovärlden.
Så glad för detta.
Vad var det du gjorde exakt för de som missade det?
Jag var med i P3 Nyheter och i P1, riktig vuxenradio, och pratade om det här som vi benämnde lite grann förra veckan, det här med Squid Game token och hela den grejen. Och sen så var jag med och pratade om en annan grej som har varit väldigt, väldigt stor i veckan som vi kommer tillbaka till alldeles strax. Eller ska vi ta det på en gång? Eller du har ju också varit ute i media.
Ja, jag var också, jag gästade i våran, vad ska man säga, våra kollegor får man väl kalla dem då, i Bitcoin-podden.
Ja, lyssnade i lördags, det var skitkul.
Ja, jättebra podd också. Då menar jag inte just det avsnittet med mig, men det finns många bra intervjuer där, så det kan man kolla upp om man vill. Men jag gästade den och det var trevligt. Det var lite annorlunda att sitta och bli intervjuad kontra att ställa frågor själv.
Det är en svår avvägning också när man blir liksom intervjuad som gäst på det sättet att så här, vill vara verkligen tydlig med att jag inte är expert.
Ja, det var ju någon som, alltså det var ju ett lite mini-Twitter-drev här mellan mig och lite folk på Twitter i veckan. Och det var ju någon bland annat som skrev då att jag utger mig för att vara expert, vilket var lite provocerande. För om det är någonting jag verkligen inte är, så är det expert. Jag sitter och intervjuar experter, ja. Stor skillnad.
Du, det här ska ju liksom vara det stora avsnittet om skatt idag. Ett av de mest efterfrågade avsnitten som vi haft. Jag tror från liksom typ dag ett vi hade den här podden så var det så, jag kan inte göra ett avsnitt om skatt.
Ja, NFT-specialer och skatt.
Aha, vi håller oss riktigt sexigt idag. Men innan det så tror jag att vi nu ska prata om liksom den stora grejen den här veckan, som var att Finansinspektionen tillsammans med Naturvårdsverket skrev en debattartikel i Dagens Nyheter.
Ja, vad hände där?
Förbjuden energislukande utvinning av kryptovalutor var rubriken som sattes på den. Och i korthet kan man väl summera den som att Finansinspektionens Erik Thedén och Naturvårdsverkets Björn Risinger, båda generaldirektörer, skrev att kryptovalutor inte tillför någon samhällsnytta och att valutor som använder systemet Proof of Work därför inte kan motiveras för att det drar så mycket energi. Proof of Work är ju främst, det är ju Bitcoin. Vi kan ju vara jättetransparenta.
Ja, ja. Det kan man väl
säga.
Det
är den största liksom. Och de vill då att EU ska utreda ett förbud av proof of work mining och de vill att Sverige ska motverka en ny etablering av kryptoutvinning med då den här proof of work metoden. Idag är det tisdag den 9 november när vi spelar in det här. Och jag ringde faktiskt Björn Risinger som är GD för Naturvårdsverket för att prata lite om den här debattartikeln och sådär.
Let's hear it.
Utgångspunkten för vår del på Naturvårdsverket är ju att alla verksamheter i samhället har ansvar för att hushålla med både naturresurser och energi. Det är till och med inskrivet i den svenska miljöbalken också, men det är ju en grundläggande miljöpolitisk princip. Och här har vi då ett samhällsområde där det har funnits en diskussion under ganska lång tid om energikonsumtionen för verksamheten. Det är därför vi då har valt att skriva den här debattartikeln där vi föreslår att man ska reglera eller till och med utreda ett förbud mot den metod som vi bedömer är orimligt energislutande helt enkelt.
Alla de här förslagen och alla argument vilar på den första meningen som är att kryptotillgångars samhällsnytta kan och bör ifrågasättas.
Ja, det finns ju en sån skrivning och det är ju ingen nyhet att Finansinspektionen och deras systermyndigheter har synpunkter på liksom, verksamhetens samhällsnytta i grunden. Men debattartikeln som sådan handlar ju faktiskt om energikonsumtionen av verksamheten som sådan.
Just det, men jag tänker att all energikonsumtion måste väl ställas i relation till samhällsnyttan här.
Det förtar inte någon verksamhet så att säga, eget ansvar för sin egen energikonsumtion. Det är ju det som är punkten i vårt resonemang. Så det tjänar inte till att jämföra med andra sektorer så är det närliggande verksamheters energikonsumtion. Utan varje verksamhet måste ha ett ansvar för att hushålla med naturresurser och energi.
Det måste väl finnas någon slags så två pelare man mäter mot varandra här ändå som är energikonsumtion och samhällsnytta?
Nej, egentligen inte, utan varje verksamhet har ett ansvar att se till att man inte förbrukar mer naturresurser och mer energi än nödvändigt. Så, men om du lägger in det i vågskålen så ligger ju möjligtvis då kryptotillgångar sämre till i den bedömningen med utgångspunkt från det jag sa. Så att Det gör ju inte diskussionen bättre för kryptoutvinningens verksamhet i relation till energibesparingar.
Det jag undrar lite är hur man mäter samhällsnytta. Alltså jag tänker typ att till exempel Facebook har väldigt mycket server i Sverige. De har jättemycket el. Man kan ifrågasätta den samhällsnyttan också. Alltså hur mäter ni samhällsnyttan, det jag undrar?
Ja, återigen så Finansinspektionen och deras systermyndigheter har ju synpunkter på verksamheten som samhällsnytta som sådan. Och vi har ingen anledning från Naturvårdsverkets sida att ha några egna bedömningar i den delen.
Liksom, kärnan här i min fråga är väl liksom det här med samhällsnyttan helt enkelt. Alltså, jag känner inte riktigt att jag har fått en klar bild av hur ni har gjort den bedömningen. Eller om det bara är Finansinspektionen som gjort den bedömningen.
Ja, vi har inte gjort en egen bedömning utan i den delen så vi har ingen anledning att ha någon annan uppfattning än vad Finansinspektionen har i den delen.
Kan du liksom se en potentiell utveckling där bitcoin kan uppnå en så pass stor samhällsnytta att det skulle vara motiverat med en så stor energikonsumtion som du har idag?
Det kan jag inte i nuläget bedöma.
Jag kan tycka att här i liksom i väst, om man ska vara väldigt svepande, så måste jag ändå erkänna att den liksom mesta samhällsnyttan som finns här är ju ganska hypotetisk. Det är ju inte så mycket som har, alltså det är ganska få människor som använder bitcoin här varje dag. Det måste man ju vara liksom mega tydlig med att säga att så här, jag tycker inte att i Sverige idag har bitcoin en så stor samhällsnytta. Däremot får man ju tänka så här, vad kan det åstadkomma? Vad kan det
globalt?
Bli? Vad kan det åstadkomma globalt? Vad kan det åstadkomma i Sverige? Vad kan det dyka upp för nya betallösningar? Vad kan det här möjliggöra för, liksom, för saker? Och jag tycker att den diskussionen är ju diskussionen man har om man säger att vi borde förbjuda det här PGA-energi. Vad tror man att det kan bli och vad tror man att det inte kan bli? För att prata om vad det är idag, det är tidigt.
Ja, men ja, och det som jag tycker blir så intressant det är att han säger att de vill inte jämföra. Det liksom, man ska inte jämföra det här.
Samtidigt så kan jag känna att man kan inte bara, nu gjorde jag det lite grann i den här intervjun, jag liksom ställde i relation till Facebook, man kan ställa relation till guld, såg jag att någon gjorde en debattartikel och lite sådär. Men jag tycker också att det finns ju en relevant kritik som är att energiförbrukningen för att mina bitcoin är väldigt stor. Och det är ju liksom, jag tycker inte att det är en självklar fråga. Alltså det är inte så här, typ, det finns ett uppenbart svar som är så här, brassa på järnet, mer liksom. Utan det är ju, jag kan se olika perspektiv i den här frågan i alla fall. Sen tycker jag att ska man komma med perspektivet som gjorde den här debattartikeln så tror jag nog att man ska kanske ha en lite tydligare formulerad vision kring vad samhällsnytta är och hur det bemätas och sådär. Det har hänt mycket annat i veckan också. Det här var ju kanske den största grejen som ett krypto i Sverige på flera månader. Men vi har ju ett nyhetssvep också. Det har ju hänt sjukt mycket annat också. Ska vi få höra?
Ja! Vi kan blicka tillbaks på en mycket stark vecka rent kursmässigt för många kryptovalutor. Det totala marknadsvärdet på alla världens kryptovalutor samlade var under måndagen över 3 biljoner dollar för första gången någonsin. Det här tack vare Bitcoin, Dogecoin och Ethereum. Bitcoin nådde all time high på 68 525 dollar och det hände natten till tisdag. Även Ethereum nådde ett nytt all time high under måndagen och nådde då ända upp till 4 839 dollar när det här spelas in. Det här innebär att Ethereum är upp nästan 550% i år. Samtidigt gick Bitcoin om Teslas totala marknadsvärde och är nu världens sjätte mest värdefulla tillgång. Det här efter att Bitcoin gjort sitt största veckokandle någonsin. New York Citys nya borgmästare Eric Adams kommer ta ut sina tre första löner i Bitcoin. Adams, som har sagt att han vill att New York ska bli en ny kryptohuvudstad i världen, uppmanar nu skolorna i stan att lära eleverna om kryptovalutor.
Cryptocurrency is a new way of paying for goods and services throughout the entire globe. And that is what we must do. Open our schools to teach the technology and teach this new way of thinking.
Kritiker till den 61-årige Adams har uttryckt skepsis över att den tillträdande borgmästaren försöker pumpa upp priset på Bitcoin som han nu då ska få betalt i. Samtidigt ställer sig nu Adams bakom en lansering av New York City Citycoin, en coin vars vinster ska gå till stadens kassa. Tidigare har Miami lanserat en Citycoin. NFT-nytt. Filmregissören Quentin Tarantino ska auktionera ut 7 stycken osedda scener ur kultmästerverket Pulp Fiction som non-fungible tokens. Som en del av dealen ska man också få handskrivna manus och ett exklusivt ljudspår där Tarantino kommenterar filmen.
Check out the big brain on bread. You're a smart motherfucker, that's right.
I dagarna så väntas Taproot, den största uppdateringen av Bitcoin på ett halvt decennium, gå live. Precis som den förra stora uppdateringen Segwit är Taproot en så kallad soft fork och är alltså frivillig och kompatibel med alla tidigare transaktioner. Uppdateringen som kommer göra det billigare att göra överföringar och ska förbättra integriteten i Bitcoins blockkedja väntas bli aktiv på söndag efter att ha röstats igenom med klar majoritet i juni. Så den omfattande förändringsprocessen har alltså tagit 5 månader.
Mårten, vi ska ta in våran gäst och göra skatt av det här.
Ja, äntligen ska vi öppna skattkistan, fast snarare kanske ta ur skattkistan, för nu ska farbror Skatteverket ha sina pengar. Den tiden är kommen och tiden är även kommen för ett skattedeklarationsspecial. En av de absolut mest efterfrågade sakerna vi får skickade till oss på våra sociala medier i De kallar oss krypto är om krypto och skatt. Och jag tror ingen kan mer om det här ämnet än just dagens gäst. Han är vd för Monetax och är mannen man ringer när fogden står vid dörren och knackar på, eller förhoppningsvis före dess. Om du inte vet vad du ska göra av dina coins och hur du ska beskatta dem, så lyssna extra noga nu. Vi säger varmt välkommen hit från Örebro till Johannes Norrbacka.
Tack!
Välkommen hit!
Yes, tack så mycket.
Du kommer från Örebro hit till huvudstaden. Välkommen!
Yes. Ja, tack så mycket. Det var tåg och sen gång.
genom regnet.
Ja. Hade du paraply eller inte?
Nej, jag hade inte paraply, men det gick rätt bra sen då, tycker jag. Så att vi klarade oss, det blev lite dugg och sådär.
Jag tror ingen av våra gäster har kämpat så hårt för att ta sig hit som Johannes faktiskt. Det är ju väldigt, väldigt uppskattat.
Nej, men jag tyckte vi måste ju uppmärksamma att någon faktiskt inte, alla bor ju inte i Stockholm. Så när vi gäster som har rest en bit måste ju det uppmärksammas. Örebro, trevlig stad.
Ja, jättetrevlig. Fint vid slottet och ån och sådär.
Så att, ja, men man brukar ju alltid säga att de är dock en lite negativa. Det går aldrig.
Ja, precis.
Hur går det ihop med krypto? Man kommer och säger, du, jag har 5 exchanges jag har coins på. Det är KuCoin och det är Binance och det är lite runt datten och sen. Nej, det går aldrig.
Ja, jag får försvara att jag egentligen är från Dalarna då, så det är därför jag kanske kan kombinera det där.
Okej, perfekt. Låt oss kasta oss in då på ett av våra fans och vår publiks favoritämnen och det som är absolut mest efterfrågat faktiskt. Man kan ju tycka att det kanske är lite osexigt med skatt, men det är ju absolut nödvändigt om man inte vill sitta i finkan faktiskt.
Yes.
Ska vi börja med det egentligen? Vad är, om man nu sitter kanske och lyssnar på det och tänker, är det där skit jag i? Jag chansar. Mm. Vad har du att säga till dem om vi börjar där?
Ja, det går ju bra tills den dagen du blir påkommen egentligen. För den stora skillnaden är att om du själv har antingen redovisar per år redan från början, eller att du kommer på att ja, men nu är det dags för att jag började investera för några år sedan, så är det bra att göra det självmant. För då är det en rättelse du själv gör på initiativ. Mm. Men om de knackar på dörren och det blir konsekvenser av det då, även om du lämnar in uppgifterna så rätt du bara kan, kommer det bli en beskattning. Så det är stor skillnad på det sättet, vem som faktiskt tar initiativ. Är det individen eller är det myndigheten som knackar på dörren och upptäcker det?
Så att gör rätt för dig från början.
Ja, exakt.
Men worst case scenario då? Vad är det vi tittar på då egentligen?
Ja, exakt. Man får ju alltid titta på liksom hur mycket undanhållen skatt det handlar om. Och då är ju regeln är ju liksom hur många prisbasbelopp som du i skatt inte har betalat in. Och ungefär 1-5, ett prisbasbelopp är ju 40 000 kronor ungefär, lite grovt räknat. Och 1-5 prisbasbelopp, då handlar det mest om böter. Börjar du gå upp över 5-10 prisbasbelopp, då är det grova böter. Och över 10 prisbasbelopp undanhållen skatt, ja då är det ju ett grovt skattebrott och fängelse i värsta fall.
Så över 400 000?
Lite drygt, det blir lite mer, så 450 någonstans där. Så man kan tänka att då är man illa ute.
Bra, så att lyssna jävligt noga nu med andra ord.
Ja, alla som har tjänat över 450 000 kronor, vilket är typ alla som lyssnar på det här. Nej, men skämt åsido, det går ju rätt bra för kryptomarknaden. Det har nog ingen missat den senaste tiden. Men så över 450 000, grovt skattebrott. Och visst, då pratar vi fängelse
i värsta fall.
Ja. Okej, så nu vet vi liksom, det är monstret här borta, det är fängelse, 450 000, hela den grejen.
Gå direkt från gå.
Alltså precis.
Och sen passera i gå, eller vad är det?
Ja, precis. Gå direkt till fängelse utan att passera i gå. Om vi tar då liksom hur man undviker det här då. Bara innan vi kommer dit, hur i hela fridens namn blir man kryptoskatteexpert? Alltså, hur ser din bakgrund ut?
Ja, precis. Ja, det börjar ju egentligen som alla som har gett sig in i kryptovärlden. Man börjar investera och sen så börjar man läsa på och inser att ja, men det här är något som behöver redovisas. Och jag kommer ju sen innan från en mjukvarubakgrund. Så jag är ingenjör är jag. Och jag har jobbat inom personalsystem där vi har hållit på att hantera löner och tidrapportering och de bitarna. Och då var det så att när vi började upptäcka, jag och min umgängeskrets, så vi tittade på alla möjliga alternativ. Ska vi skatteflytta till ett annat land? Ska vi öppna ett offshore-konto? Ska vi öppna ett företag på Sankt Vincent? Vi börjar titta på sådana grejer. Bara, fast jag är en sån som vill göra rätt för mig. Och jag hade även hållit på med bokföring i några år på ideell nivå. Så att jag var även bekant med de ekonomiska aspekterna, kunna redovisa siffror och så. Så vi började titta helt enkelt på hur ser skattereglerna ut? Vi började prata med jurister och då insåg vi att vi sitter på egentligen alla verktyg som krävs som ingenjörer. Och då började vi bygga på vår egen lösning helt enkelt för att egentligen sammanställa skatt. Och det började vi med 2018 i den här, vad heter den, hypen som var då, den här stora vågen av kryptovalutor. När det gick, när Ethereum egentligen toppade på $1,500 och Bitcoin var uppe på $20,000 och sådär. Och det var många som gick in i den marknaden. Ja, och
Och ni såg en businessmöjlighet där?
Ja, precis. Just för det fanns ju inte så många aktörer överhuvudtaget. Internationellt fanns det ju framförallt CoinTracking som erbjuder mjukvarulösning på det här. Och då som ett gör-det-själv-verktyg. Du gjorde ett konto på CoinTracking, du la in dina transaktioner och där inne fick du själv arbeta fram en deklaration. Mm. Och här såg vi också en möjlighet att det är bra med mjukvaror som är ungefär som bokföringsprogram med Bokio eller Fortnox eller Visma. En mjukvara du själv kan jobba i för att få fram en deklaration. Men många vill nog bara få reda på sina siffror. De vill inte hålla på och mata in all information i ett system, hålla på och kontrollera att allt stämmer. Så vi såg att det här var någonting vi kunde kombinera och innovera på. Och det är egentligen det som är Monetax. Det är en mjukvarulösning där du behöver göra så lite som möjligt.
Just det. Så man kan väl säga någon slags mellanting mellan de här apparna och en liksom, fullfjädrad redovisningskonsult.
Yes, precis. Och alltså det finns ju de alternativen också. Det är bara att vända sig egentligen till din närmsta Ernst & Young eller vad du nu har. Liksom. Sen är det inte säkert de tar caset.
Nej, det kommer jag inte göra.
Då måste man ha bra, förmodligen ganska mycket vinster för att det ska vara värt. För att de ska vara intresserade ens. Det är ju...
Ja, och frågan är ju hur bra koll de har på krypto. Det är väl lite det som gör Monetax till att ni har nischat er.
Ja, precis. Jo, precis. Men vi är ju inte en redovisningsbyrå. Så det är här situationen också kommer in, att om man vill ha en garanti på underlaget, då bör man alltid prata med en skattejurist eller och egentligen skicka det man får från oss och sen verkställa det. Sen är det ju så här att mycket av de här frågorna när det kommer till kryptoskatt, allt är ju inte helt beslutat av Skatteverket. De har inte gjort skattetolkningar på allt. Så där finns det ju gråa områden.
På det liksom mest grundläggande sättet, väldigt så generellt, hur beskattas kryptovalutor? Finns det några så här, det här är de generella så här trepunkts liksom, reglerna kring hur krypto beskattas?
Yes, och då kan man börja med att köp beskattas i stort sett aldrig när du köper kryptovalutor. Så att köpa och hålla kryptovalutor, det blir du inte beskattad av. Men alla former av byten av kryptovalutor, där din kryptovaluta som du äger byter ägare. Och det kan vara att du säljer kryptovalutan, det kan vara att du använder den som betalningsmedel, det kan vara att du växlar kryptovaluta mot en annan kryptovaluta, det kan vara att du lånar ut kryptovalutan. Det finns ett scenario dock där det inte blir när kryptovalutan byter ägare, och det är om du ger bort den. För då är det ingen gåvoskatt. Så det är det läget som det inte blir någon beskattning.
Okej, och det då, så varje gång liksom du byter händer så beskattas det? Och det beskattas hur?
Ja, det beskattas på 30% av din vinst. Och din vinst utgörs av egentligen omkostnadsbeloppet du har för din tillgång minus försäljningspriset. Så har du köpt ett exempel om du har köpt en bitcoin för 10 000 kronor. Priset på bitcoin har gått upp med 10 gånger. Så den mängden bitcoins du har nu är värd 100 000 kronor. Ja, då har du en vinst på 90 000 kronor och då är det 30% skatt av de 90 000. Så beskattas det.
Så liksom vinstskatt helt enkelt.
Vinstskatt.
Ja.
Så för oss som bara har tagit all vinst och bara återinvesterat det, så kommer vi ha lite problem.
Ja, exakt. Och det här är ju ett vanligt fallgrop som hände många på när marknaden gick upp kraftigt 2017-2018. För många individer köpte Ethereum framförallt och använde det som växlare för att köpa andra tillgångar. Mm. Och tänkte inte riktigt på att alla de växlingarna var också avyttringar. Och sedan fick marknaden en stor korrigering och då fanns det massvis med realiserad skatt. Men de tillgångar man hade växlat till hade tappat oerhört mycket värde. Så att det är en fallgrop.
Det här tycker jag bara är jätteviktigt att understryka, att det inte går förbi någon. Liksom. Men varje gång du säljer en kryptovaluta, om du har det här exemplet då, bitcoin har gått från 10 000 till 100 000, du har gjort 90 000 i vinst, du säljer det, sen tar du de här 90 000 du har tjänat och investerar i Ethereum, säger vi. Då kommer du behöva betala skatt på dem. Alltså, det är liksom inte så att duckar skatt på något sätt då.
27 000 ska ju då finnas i din beräkning, även om den går upp. Men går den upp, då har du ju skatta på den också.
Exakt.
Så det blir som en snöboll.
Precis, men det som kan hända är att Ethereum går ner och du har förlorat de här pengarna som du har återinvesterat, men du är ändå skatteskyldig på den tidigare vinsten du har gjort. Och det är extremt viktigt att man är med på här, så att man inte återinvesterar grejer och tänker att det liksom finns inom samma system på något sätt och att det bara skattas en gång. Utan...
Ja, och alltså, allt det har ju med förändrad köpkraft. Om man köper en Ethereum som går upp i värde och jag växlar det mot en annan kryptovaluta, då får jag ju mer av den kryptovalutan än om jag hade växlat ja, innan den här värdeökningen. Så att, det är också en tumregel man kan hålla i huvudet, att så fort det förändring av värde, ja, då innebär att det förmodligen också är att du har en ökad köpkraft eller en minskad köpkraft. Ja, då är det, och du växlar någonting, ja, det är förmodligen skatt på det.
Och också att allt då, oavsett om det är försäljning av en coin eller om det är att man byter mot en annan coin och eller om man då, vad säger du, betalar med den till någon annan och så vidare, så är allting avyttringar.
Yes.
Och då är det 30%.
Ja, precis. Så i Skatteverkets ögon så köper du ingenting med dina bitcoin, utan det du gör är att du säljer dem för kronor och köper, ja, dem för något annat.
Exakt, liksom. Och det är för att kryptovalutor anses inte vara pengar.
Nej.
Det är tillgång.
Just det.
Så det är ju att du egentligen tar en guldtacka eller ett hus och växlar mot, ja, någonting annat.
Just det. Och då ett sånt grått område vill jag ta upp, därför att och nu kanske jag gör folk förbannade som lyssnar på det här, för att jag bränner en grej. Men jag pratade med den killen som tog upp det här med mig, ville faktiskt att jag skulle ta upp det. Och, men jag, om han har tolkat det här rätt, som har pratat med en skatteexpert på Skatteverket, så är det så att om jag stakar, som du själv var inne på då, där man alltså lånar ut sina coins till en där de blir bundna under till exempel 21 dagar eller 10 dagar, beroende på vad man gör. Man kan ju låsa dem ännu längre än så, i flera år om man så vill. Och då blir det värdet som man... Då ser Skatteverket i alla fall idag, enligt honom då, som att man inte längre har kontroll över sina coins. Vilket betyder att om jag säljer dem för $100 in, och, eller säljer dem, alltså blir av med kontrollen på dem på $100, stakar dem, får mina rewards på det. När den sen kommer tillbaka och är värd $500, säger vi, då betalar jag ingenting i skatt på skillnaden mellan $100 och $500, utan det anses vara ett nytt köp av coinen.
Man kan säga så här, när det kommer till staking så har ju inte Skatteverket gjort ett stort utlåtande som ett generellt begrepp. Så man måste först titta på, har den här personen verkligen tappat tillgång till de här tokens eller inte? Är äganderätten kvar? Och ja, är ägarrätten förlorad i det här fallet? Ja, då handlar det om en utlåning. Men jag skulle säga att det är fortfarande, i det scenariot du precis nyss sa, så skulle jag säga att det är 30% skatt även på på differensen mellan insättningen där och själva, vad heter den, återköpet, om man kan kalla det det. För först har du ju i så fall lånat ut tillgångarna som du sen realiserar ett värde när de lånas tillbaks. Men stora frågan är ju, har verkligen äganderätten förändrats här? Och det är ju en tolkningsfråga som inte riktigt är klarlagd.
Vi har ju först betalat 30% i skatt på våra pengar i vårt land Sverige, som går till massa bra saker ibland. Och sen då så investerar man de pengarna, säger vi, i non-exchange utomlands, för att man vill inte köpa certifikat, man vill köpa riktiga coins. Och av någon anledning så kanske man inte valde då BTCX till exempel, våra sponsorer, för att man vill köpa annat än just Bitcoin och Ethereum i det läget.
Ja.
Då så ska man ju beskattas 30% på vinsten. Men ska man också beskattas 30% på förlust, hörde jag någon som sa. Det låter helt absurt.
Ja, det stämmer ju inte alls.
Det är bra.
Men förlusten...
Kanske var Ducky Savage,
ja,
som sa.
Ja, exakt. Ja, nej, men förlusten är avdragsgillt mot vinsten.
Okej, bra.
Men det här är viktigt, för det här är ett misstag som folk gör. Det är Skatteverket som gör, vad heter den, själva avdraget på dina förluster. Så när du redovisar digitalt så redovisar du med 100% dina vinster, 100% dina förluster. Och sen är det Skatteverket som gör själva skatteavdraget åt dig. Och där är det bara 70%. Så att gör man själv 70% avdraget innan, ja, då kan ju de dra 70% på den till. Och då fick du ett mindre avdrag. Så att... redovisa 100% av förlusten och sen upp till Skatteverket och dra av det.
Kryptoskolan lektion 19. Vad är airdrops? Om man rör sig på kryptotäta sociala medier så är det nästan omöjligt att undvika att se meddelanden som det här.
Airdrop Carnival. Totally 750,000 Shiba will be sent. Each will receive 500 Shiba November 9th till 10th 2021. 2400 hours.
Vad 17 snackar de om? Så här. En airdrop är en liten summa coins som skickas gratis till användare som utför en liten tjänst. Till exempel att de retweetar något eller delar ett inlägg eller går med i en chattgrupp. Med andra ord så kan man säga att airdrops är ett marknadsföringsknep som företag använder för att få uppmärksamhet kring en coin eller ett kryptoprojekt. Men det vanligaste sättet att få airdrops, det är genom att bara äga en viss coin. Och det här blir då ett sätt att uppmuntra ägaren att fortsätta äga just den coinen. Man kan likna det lite grann med en ränta eller kanske en gåva. Varning dock, det finns en hel del scams kopplade till airdrops. Till exempel coins som uppmanat till att behålla coins genom airdrops då, för att sen krascha kursen fullständigt. Och eftersom det här är ett avsnitt som handlar om skatt, en airdrop som du har fått för ett utfört arbete, till exempel att du har rekryterat någon, det är att betrakta som en förvärvsinkomst. Men i de flesta fall så är en airdrop en gåva och alltså inte skattepliktig. När du säljer coins som du har fått som airdrops så ska du räkna inköpspriset som noll.
Det här med gåvoskatt, du var inne på det som hastigast här. Mm. Att om jag ger bort mina Ethereum eller whatever vi nu använder som exempel här till dig då. Då så säger jag, du får de här, du var en väldigt bra gäst.
Ja.
Här är 100 Ethereum. Beskattas ingen av oss eller beskattas du men inte jag?
Jag skulle säga att i det läget så hade nog inte du eller jag kommit undan med att det var en gåva riktigt.
För
att jag var här som gäst. Jag gjorde någonting aktivt för att få den här gåvan. En gåva är förutsättningslös. Det är någonting du ger till din tjej, din fru, din familj. Det är liksom, eller en kompis kan det vara, men det är förutsättningslöst. Finns det något form av utbyte, då är det aldrig en gåva. Och då är det snarare en form av ersättning.
Om det då är en gåva, enligt deras sätt att se det, hur funkar det då?
Ja, då övergår ju omkostnaden på den gåvan. Så vad tillgången är köpt för i snitt då, den övergår från dig till mig. Så om jag har fått gåvan från dig till mig, då får jag också den omkostnaden som du har haft på den tillgången. Och vi säger att du har köpt den här mängden Ethereum för 10 000 kronor och vi ser ett liknande prisuppgång, en dubbling till 20 000 kronor och jag väljer att sälja gåvan. Ja, då är det ju 10 000 kronor i vinst och 3 000 kronor i skatt på den.
Okej.
Okay. Och det här du sa med vad den kostar i snitt, det är om man har köpt den i flera,
flera omgångar,
så är det en snittpris
jag fattar. Ett misstag kan vara att ge sig in i kryptoprojekt som fortfarande, eller nya instrument som det fortfarande inte finns skattetolkningar för. Till exempel staking är ju ett sånt exempel där när Skatteverket inte har gett ett starkt utlåtande om så här borde det beskattas i de här olika scenarierna. Då gör du ju som investerare en risk när du går in i en sånt instrument. Du vet inte i det läget ens hur du ska beskatta för det. Är det en sund investering kan man fråga sig. Och det kan vara svårt att veta den saken. Så jag skulle säga att det är en bra sak att göra innan man investerar. Det är antingen god lite, försök ta reda på hur beskattas det. Finns det någon som har bloggat om det? Eller ring skatteupplysningen och fråga. Ja, men och försök förklara. Där kan det vara svårt att få tag i rätt person. Hur
skulle du säga som jobbar med det här och just nu nischade mot krypto? Hur duktiga är svenska skattemyndigheten och Skatteverket och skatteupplysningen, de som sitter där?
Jag skulle säga att de är rätt duktiga. Man måste komma ihåg att inkomstskattelagen skrevs för en annan tid. Den fanns inte riktigt egentligen i åtanke för att vi skulle bli så digitaliserade. Man växlade inte egentligen tillgångar i riktigt det tempot som man gör idag. Och just kryptovalutor och det här decentraliserade utgivare, det var ju någonting otänkbart. Så att jag skulle nog säga att de gör ju så gott de kan utifrån den lagstiftning de har. Det är ett svårt problem även för Skatteverket och de förstår att det är svårt för befolkningen också att göra rätt. Så det finns en ömsesidig förståelse kring hela skatteproblematiken.
Om man nu ska göra det här själv, man kan vända sig till er, det finns de här apparna som vi berört lite grann och sådär. Men om man skulle göra det själv, liksom papper och penna,
yes.
Bara rent för som du sa, jag tror att det är många som står inför det här för första gången nu i årsskiftet och strax efter. Hur gör man? Vad är det, så här, om man ska ta liksom det tråkigaste, vad är det för blankett? Vad är det man ska fylla i på den här blanketten? Liksom?
Ja, precis. Först får du skriva ner alla dina inköpstillfällen egentligen och alla dina försäljningar.
Så att säg att jag har, nu gissar jag Mårten, säg att du har gjort 2000 olika överföringar det senaste året.
Ja, okay.
Då ska du skriva ner varje staking, varje försäljning, varje växling, varje inköp, varje försäljning. Liksom. På ett papper då?
Precis. I själva blanketten du gör mot Skatteverket så behöver du inte skriva ner varje enskild försäljning. Där skriver du ner vinsten och försäljningen samt hur mycket kryptovalutor som är omsatt i både vinst och försäljning. Så har du sålt över året 100 bitcoins, ja då skriver du 100 bitcoins och hur mycket vinst det var. Har du sålt, vi säger, ytterligare 50 bitcoins men de var till förlust för att du gick in och ut mycket, ja då lägger du det på en separat rad i blanketten då med förlusten då. Så då är det 50 bitcoin och sen så hur mycket pengar det är i förlust.
NFT:er.
Yes.
Skattas hur?
Yes, man kan säga att en NFT skattas, anses vara en unik tillgång egentligen. Det är som en egen kryptovaluta, säger varje enskild NFT. Och sen beror det ju på om den här NFT:n verkligen, det kan ju finnas flera exemplar av den också. Att den har tryckts upp i 10 exemplar, då är det exemplaret som räknas vara den unika tillgången då. Och det är ju inköpspris, minus försäljningspris och 30% skatt.
Så att egentligen samma som...
Det är som vilken kryptovaluta. Som helst. Bara att den enskilda NFT:n är. Så jag skulle säga att NFT:er i stor mån, om du bara köper och säljer, det är ju lättare att räkna på än till exempel staking och lending och sådär.
Just det.
Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda. Det har varit otroligt lärorikt det här. Du sa tidigare, Mårten, att det här är en av de vanligaste frågorna vi får till våra sociala medier och sådär. Om vi ska vara lite ärliga också så är vi en typ av fråga vi får är ju lite så, hur undviker man att betala så mycket skatt? Mm. Och vi uppmuntrar ju absolut inte skatteflykt på något sätt och sådär, men finns det några så här, vad ska man säga, generella förhållningsregler till hur man ska agera om man liksom inte vill åka på en stor smäll?
Ja, det enklaste sättet att få låg skatt, det är väl att man söker en annan typ av exponering mot kryptovalutor. Man går på ISK-konton eller man går på börsbolag som MicroStrategy som har köpt mycket bitcoin. För ja, då är det vanlig ISK-beskattning. En annan sak kan vara att du, vad heter den, investerar och köper mest bitcoin. Du hodlar bitcoin över lång tid. Mm. För då har du inte så mycket skiften, då är det inte beskattning heller, för kryptovalutan har inte bytt ägare. Så det är ju det enklaste, att köpa och hålla länge och investera när du verkligen känner dig redo att plocka hem vinsten istället för att växla så mycket tillgångar. Mm.
Några sista ord som du skulle säga till folk som sitter där hemma och kanske känner så här, shit, det här känns jäkligt jobbigt, jag har magont, så här, vad fasen, vad har jag gett mig in i?
Ja, precis. Jag skulle säga att det man borde göra är kanske försöka ta reda på vad sin skatt ligger på. Så det är ju en viktig sak att ta reda på hur illa det kan gå om du inte tar tag i det här, så det inte kommer som en överraskning sen. För ja, det kan mycket väl vara så att Skatteverket på något sätt får nos om att du har, till exempel när du plockar hem en vinst till din bank, så kan banken bakrapportera det här och säga att ja, men här kommer en insättning från Bitstamp eller någonting. Och då kommer du ju vara i mycket sämre sits om du aldrig har deklarerat.
Så. Mm. Och vad det gäller ISK då avslutningsvis, där kanske en stor del av vår publik ändå har sina investeringar tack vare just en väldigt fördelaktig skatt i dagsläget. Där behöver man inte göra så mycket, va?
Nej, precis. Nej, utan då är det ju automatiserat egentligen. Så att, och det kan man ju säga också om kryptovalutor, att det händer ju saker på EU-nivå och sådär. Vi ser ju flera initiativ, så om några år så kommer vi förmodligen se liknande lösningar inom kryptovalutor. Mm. Så att det är lätt att glömma att det fortfarande är early days. Så att...
På tal om det, nu har ju det här varit en diskussion som handlat om hur man gör idag just nu. Liksom. Mm. Men du som jag gissar sitter ganska djupt i de här skattefrågorna och tänker mycket på de hela dagarna. Tror du att det kommer hända någonting med skattelagstiftningen i EU eller i Sverige? Om du har liksom tentaklerna ute i byråkratin?
Ja, men det är definitivt så. Det finns ju redan initiativ på det som kommer implementeras de kommande, ja, man kan säga 2 åren. Så vi kommer se förändringar i lagstiftningen. Det kommer vi göra. Och det kommer ju börja gälla från från de åren den lagen, det kommer en ny lagstiftning. Så att det förändrar ju inte hur regelverket ser ut idag, utan det förändrar ju regelverket kommer se ut då och framåt.
Men och vad det, är det för förändringar vi kan förvänta oss?
Jag tror inte man kan förvänta sig riktigt förändringarna just nu, för det här är fortfarande frågor som håller på att studeras.
Och det är men många om två år menar
jag? Ja, precis. Ja, men det är allting från att det kan vara automatisk rapportering från börserna likt ISK-konton. Det kan vara att informationen går direkt från börsen in till den skattekontrollerande myndigheten. Och även hur tillgångarna ska klassificeras och sånt. Det är ju stora frågor. Det är många spelare inblandade för att diskutera det här. Det är allt från Europeiska centralbanken till KPMG till exempel Coinbase är med också på EU-nivå och ställer, egentligen försöker få sin röst hörd. Så det händer saker där uppe.
Mm. Spännande.
Ja, det blir spännande att se om det kommer kanske vara pyttelite enklare i framtiden i alla fall. Men jag tycker att det här har varit extremt klargörande och jag känner mig betydligt lugnare inför skatteperioden som kommer.
Inte jag. Men det är stort tack för att du tog dig tid idag. Helt enkelt Johannes Norrbacka från Monitax.
Mårten, vilket härligt avsnitt det här har varit. Du sa att du inte känner dig lugnare. Jag känner mig i alla fall mer upplyst. Det hoppas du gör också.
Men jag känner mig också mer upplyst och jag skojade lite grann. Jag känner väl bara lite magont för jag vet inte hur mycket skatt det jag ska betala.
Nej.
Och jag är ju ganska hårt investerad. Jag har ju gjort den här. Men som tur är, knackar jag i trä här, så har ju saker och ting gått upp.
Ja.
Så att det bör vara okej.
Härligt. Du, nästa vecka så ska vi blicka utanför Sveriges gränser och det blir de kallar oss Crypto Goes International. Se fram emot det. Tills dess så kan man följa oss.
Ska vi inte ge lite mer?
Vi ska blicka mot vårt grannland, Norge, och en av de största spelarna på den nordiska marknaden faktiskt.
Ja, det kommer bli ett kanonavsnitt. Missa inte det. För allt i världen. Torsdagar släpps De kallar oss krypto med mig som heter Mårten Andersson och min fantastiska kollega
Gunnar Harjus.
Jag är så glad att du är vid min sida. Du ger den här podden en ryggrad.
Ja, tack.
Ja. Med det sagt, hoppas vi hörs igen. Tycker ni om podden, låt era vänner få reda på det. Följ oss på sociala medier där vi heter De kallar oss krypto eller DKO krypto på Twitter.
Ja, härligt.
Hej!
Hej då!